Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Elaine Eksvärd är Sveriges mest populära retoriker. Hon skrev länge en av Sveriges största bloggar, är författare till flera bästsäljande böcker och blev utsedd till årets kvinnliga talare 2016. Och hon har 106 000 följare på Instagram och driver retorikbyrån Snacka snyggt som omsatte 9 miljoner kronor 2017. Men Elaine är också en beundransvärd eldsjäl. Efter att ha skrivit en bok om sin uppväxt där hon blev utsatt för sexuella övergrepp så driver hon kampen mot pedofilerna. Hon har skapat förskolebrevet och kampanjen Inte så konstigt i samband med att hon gick ut och berättade att hon är stolt funkisförälder till sin dotter Evelyn som har Williams syndrom. Hon kämpar för barnen. Men hur orkar hon? Vad offrar hon? Vem är egentligen Elaine Eksvärd? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Peterfia Ståhl.
Hej!
Hej!
Elaine!
Gud, vilket fint intro.
Ja, det är bara det som är sant ju.
Ja, ja, det är väl det. Eller jag menar, det är det ju, ja. Såklart. Det är bara att man sällan hör det där skrytkalaset i början. Men det är jättemysigt att höra. Nu blev jag på mycket bättre humör.
Ja, men vad roligt. Ja, men du sa att det var lite jobb imorgon.
Ja, men jag tappade lite, apropå ofiltrerat. Ja. Jag tyckte att min son gick väldigt långsamt till förskolan. Så att mamma hann inte göra sig i ordning. Så att jag var inte... Jag är ingen guldstjärna idag.
Nej, men det kan man ju inte så ofta ha, tänker jag.
Som förälder, nej, man försöker. Och du vet, det är så fantastiskt att han förlåter den. Jag kramade om honom när jag lämnade honom och sa förlåt. Och han bara såhär, ah, okej.
Ah, så barn är så fantastiska ändå.
Ja, men alltså, om Gustav hade skrikit på mig, det hade förstört hela min dag.
Ja.
Men barn har en helt annan förståelse. Det är, ja.
Jo, men jag tänkte på det igår när jag satt och så här. Jag bara, nu ska jag träffa Elaine imorgon och bara, var ska jag börja? För det finns så mycket, för att du är liksom dels karriärskvinnan som driver företag, som har anställda, som föreläsare, som får utmärkelser, som syns i tv, liksom en stor karriär.
Just det.
Och är liksom överallt i media, och när det är politik så finns du där, och vardagssnacket så är du där och så.
Mm.
Men sen är det också den andra delen som är dina hjärtefrågor och det du berättar om, både det du själv har varit utsatt för i din uppväxt, men också att du gick ut och pratade om hur det är att vara funkisförälder till din dotter.
Just det.
Och så här, jag bara, alltså det här, vad hittar du din kraft?
Alltså det känns ju klyschigt att säga det när jag sitter bredvid Peter Fia liksom. Får man säga så förresten?
Ja, absolut. Ja,
det är det som är ditt varumärke.
Ja.
Att det är ju träningen. Mm. Jag hade gått in i väggen för länge sedan om jag inte hade tränat. Det har faktiskt ökat nu från 4 gånger i veckan till 5 gånger i veckan. Och bara totalvila på helgerna.
Mm.
För att jag behöver koppla bort hjärnan och bara använda musklerna. Man måste förstå det om man inte känner mig. Att jag snappar upp alla nyheter som handlar om barn. När jag, alltså jag kan börja morgonen med att kasta ett öga på en artikel där det handlar om något spädbarn som har blivit våldtaget. Och du vet, jag blir helt så här, jag tänker på det en hel dag. Jag har det i huvudet hela tiden och undrar, vad är det här barnet och hur många gör sig här? Och, du vet, det snurrar runt i huvudet så jag blir nästan knäpp. Så för mig är träning ett sätt att bara, nej men nu koncentrerar vi oss på att lyfta den här vikten eller göra de här burpeesen eller de här armhävningarna. Så det handlar om något helt annat för mig. Det är mer på 90-talet när jag var liksom tonåring. Det handlade väl träning om något estetiskt. Men nu handlar träning för mig om att vara funktionell. Och inte hamna i posttrauma. Gå in i väggen eller tänka bränna upp. Det känns som att jag ska börja ryka från öronen ibland. Men sen älskar jag ju mitt jobb. Alltså, jag tycker det är jättekul det jag gör. Jag är väldigt här och nu när jag gör mina grejer. Så. Men det är nog så jag orkar. Det som har fallit bort de här åren, det är kompisar. Jag vet inte hur man hinner med det.
Nej.
Jag ser folk som har så här middagar och hittar på grejer. Men ja, det är inte riktigt så.
Men vad intressant att du säger det. För det var den andra grejen som jag tänkte på. Så här, för jag har ju följt dig i massa år. Både via sociala medier, jag har sett dig föreläsa någon gång och sådär. Och bara varit så här. Nästa grej, förutom det här jag precis nämnde, så är det att mitt intryck är att du är så bra på att hålla dina relationer.
Ja.
Så det känns som att jag som har följt dig har en inblick i dina vänskapsrelationer, din bästa killkompis.
Ja, kille.
Ja, men precis. Och dina andra tjejer som du har haft så länge. Och liksom,
ja.
Att du har några människor väldigt nära ändå, att du har dina vänner.
Ja, men det är nog... Alltså, Krilla är ju min bästa kompis. Han är ju... Det är vi som pratar var och varannan dag. Vi har ju sjukt kul ihop. Sen har vi barn i samma åldrar. Så vi har liksom följt varandra. Våra barn leker bra och sådär. Så att jag är väldigt tur. Jag brukar prata om det att när man får barn så får man så här på köpet kompisar.
Ja.
Och det här var så här inte ett hjärtligt skratt utan mer så här, man har ju ingen aning om. Man är så här, åh vad kul att Matteo har kompisar. Hoppas att föräldrarna är softa. Och ha lite principer och regler och såna där saker. Men tack och lov så kom, hade jag Krille innan vi hade barn. Så nej, men det vi har är jättekul.
Men så här då, hur ser liksom en dag ut i ditt liv? Om vi börjar i den änden.
Ja, men vi kan börja med morse. Gustav brukar väcka mig 7:15 för att jag ska... väcka mig själv och göra mig i ordning för att lämna Matteo 8:00 på skolan. Och jag sover med Pascal, vår 1-åring. Och då traskar jag iväg och lämnar Matteo på skolan. Förhoppningsvis så får vi en trevlig stund. Oftast inte. Han tycker det är tråkigt att gå dit. Sen så blir jag mig iväg antingen till en föreläsning eller en intervju som nu. Och sen så har vi kontor, Snacka snyggt då, retorikbyrån på Birgalsgatan här i Stockholm. Så lotsar våra konsulter alltså lotsar de, jag har så kompetenta konsulter, de behöver nästan ingen lotsning.
Nej.
Men vi träffas för ett måndagsmöte, det gör vi varje vecka. Vad gör jag mer? Föreläser 4-5 gånger i veckan, klämmer in träning. Jag har alltid en väska som är för full. Med vegansk matlåda och träningskläder. Ja, var det svar?
Ja, men och vad hände sen då? Alltså, när du har gjort din liksom, jobbdag. Jag vet att du har kämpat mycket med så här, mobilparkering och sånt.
Ja, men det gör jag ju. Absolut. Jag tog bort färg från min mobil. Det var som att livet blev tråkigt. Då blir inte mobilen lika rolig längre. Men så här, om vi kan ta idag. Så gick jag upp, lämnade Matteo, åkte hit för att träffa dig. Tog med mig plattång och smink för att jag ska se någorlunda okej ut på ett möte som jag har nu på morgonen med Patrik Sjöberg, Emil, Johan och fler. Som vi håller på att göra en dokumentär för att rädda sexuellt utnyttjade barn. Och då ska vi träffa en potentiell finansiär som vi hoppas ska ge oss pengar. Och efter det så ska jag klämma in träning. Sen så ska jag föreläsa ute på Lidingö för militären om härsketekniker. Och sen ska jag åka iväg till min son och hämta honom och vara på ett jätteglatt humör. Tänkte jag. Vi skulle gå på Gazelle-galan, jag och min man ikväll. Men som det är när man har tre barn så är det oftast alltid någon av dem som blir sjuka.
Mm, såklart. Mm. Jag tänkte... Jag ville prata lite om det här, men du valde ju att gå ut till mamma och vara med dina barn på omslaget och berätta att Evelyn, din dotter, har Williams syndrom.
Just det.
Hur, liksom, hur var den processen att gå ut med det offentligt?
Nej, men det var bra. Alltså det är värre, det värsta du vet, det är spekulation. Att folk märker det är någonting, men jag kan inte sätta fingret på vad det är. Sånt är mycket mer ont. Det är bättre att ge folk någonting att förhålla sig till. Men vi väntade ett år efter vi hade fått diagnosen. För vi behövde smälta det själv och förstå vad var det som vad innebar det här.
Mm.
Ja, det var nog det värsta som har hänt mig. Alla de rädslorna som kom med hennes diagnos. Så kommer vi behöva ta hand om henne? Får hon leva fullt ut och så vidare?
Mm.
Sådär.
Vad innebär den diagnosen?
Williams syndrom innebär att det saknar upp till 27 gener på kromosom 7. Och de här 27 generna, det är alltså 27 av ungefär 30 000.
Mm.
Men att du saknar dem gör att du får vissa karaktärsdrag, som att du blir väldigt social. Evelyn saknar lite gränser ibland. Hon har ögonkontakt 4 gånger mer än genomsnittet.
Mm.
Hon känner att alla är hennes vänner. Igår var en av Matteos kompisar hemma hos oss och hans pappa Petrus var hemma hos oss. Då kommer Evelyn och sätter sig i hans knä. Och så lyfter hon hans t-shirt och vill känna på magen för att den är mjuk. Och det är liksom inte det som en treåring eller andra barn hade gjort. Så vi får ju säga till Petrus att Petrus, det är bara att dra ner t-shirten och säga nej, det här är stopp min kropp.
Mm.
Så att jag trodde att jag skulle behöva lära Evelyn integritet. Men jag behöver ju lära henne att respektera andras integritet.
Just det.
Så hon är ju intellektuellt utmanad, men socialt kommer hon bli mer begåvad. Så, för de läser av människor, är väldigt intresserade av människor.
Mm.
Högkänslig.
Alltså, jag tyckte det var så fantastiskt när du gick ut med det här. För jag jobbade tidigt, när jag var 18 så jobbade jag som personlig assistent.
Okay.
Och gjorde det i flera år till olika funktionshindrade människor.
Ja.
Och jag är så tacksam över den tiden i mitt liv och att jag så ung ändå var som gick in i det och lärde mig så otroligt mycket. För jag fick sån respekt för dels min egen kropp men också vad man kan göra idag trots att man har ett funktionshinder. Men också så bestört över hur folk bemöter människor som har ett handikapp eller funktionshinder. Man tittar liksom inte ens på den personen i ögonen. Man pratar alltid med den som står bredvid. Man vet inte hur man ska förhålla sig.
Jag jobbade också som personlig assistent och märkte den. Ja, precis. Och det kunde ju vara att det var någon som var rullstolsburen.
Mm.
Och att vara rullstolsburen, det påverkar inte hörseln.
Precis, eller hur? Eller talet eller
ingenting. Ja, men precis. Men jag önskar liksom att man kunde lära barn mer. Jag vet, jag och Matteo var på Tekniska museet i helgen och då fanns det filmer om barn med autism.
Mm.
Och Matteo tyckte det var jätteintressant att det är svårt för honom och hit och dit. Man kan ge barn en förståelse i grunden om man bara berättar hur det ligger till.
Men ofta vet väl inte den vuxna hur den ska berätta?
För nej, att man inte men det vågar... finns filmer som jag bara önskar att lärarna visade mer.
Verkligen.
Och ändå samexistera med så många olika människor. Det är bra om man visar förståelse.
Verkligen. Och sen om man ska liksom bara så här våga fråga.
Ja, verkligen.
Det gör ju barn. De kan ju säga, varför sitter du i rullstol? Varför ser du ut så där? Eller varför är du så? Barn är ju väldigt rakt fram.
Ja, men verkligen.
Men vuxna är så här, nej, titta inte.
Nej, men precis.
Och det kan ju väl säkert vara mer... Nu vet jag, nu lägger jag orden i din mun.
Nej, men alltså, nej, nej. Men...
Hur... Jag kan tänka mig att det är jobbigare om någon säger nej men alltså sådär.
Ja men precis. Ja, men det, fast det var ju ganska komiskt. Jag fick lite en skrattattack när Evelyn liksom går på den här Petrus. För jag litar på honom, han är trevlig liksom. Men gud vad han blev obekväm. Jag bara, det är okej, du får säga stopp liksom.
Ja.
Han bara, okej, nej liksom. Stopp min kropp, det är sånt vi lär barn att säga. Ja. Nu fick jag lära honom.
Det, jag tänkte på det här förskolebrevet senast häromdagen. För jag har ju börjat skola in min dotter nu.
Ja.
Och ska ta reda på om de använder förskolebrevet.
Bra.
Vart finns det? Vet du hur många
skolor
det finns?
Ja, du kollar på 3skabli0.nu. då hittar du. Det du ska fråga är om de jobbar med integritet.
Just det.
Och standardsvaret som många förskollärare och chefer har är, ja, vi har trygghetsplan och hit och dit. Och kommer med en massa så här luddiga, vackra begrepp och att de har ett dokument. Mm. Och då ska du säga, nej, min fråga är, hur jobbar ni med integritet? Alltså, hur omsätter ni de här fina orden i praktiken? Mm. Ser ni till att vikarier inte får byta blöja? Om de säger, men vi väljer att lita på våra vikarier. Det säger, fast det kan ni inte göra.
Nej.
Jag menar, hur mycket skulle vi vilja sitta och, på toaletten med någon vi inte känner? Alltså, barn borde få rätt att ha någon de är trygg med och känner. Ja, vikarier får inte vara med under vilostund. De får inte vara själv med barnen. De får inte stänga och öppna. Och de får inte byta blöja.
Mm.
Det är jätteviktigt. Och inte gå på toaletten med barnen.
Nej.
Och sen också att man lär barn stopp min kropp.
Just det.
Och berätta för dem vad som är privata delar.
Det är ju så grundläggande. Mm. Men det funkar ju inte överallt.
Nej, men alltså, du vet, jag delade ut en bok. Det kan du ge, Barnen i Kramdalen.
Mm.
Det är från 3 år. Alltså, de tycker det är jättekul.
Mm.
Eller till och med min 1-åring lärde sig säga stopp.
Nej.
När jag läste den för honom.
Ja.
Men där, jag delade ut den till min Matteos förskoleklasser. Och hans klass har börjat läsa den. Och så har jag varit på de andra lärarna. Och så var det en lärare som sa, jo, men du vet, vi går in på integritet. Allting runt det.
Jaha.
Precis.
Runt.
Ja, varför runt? Gå på det. Jo, men du vet att... Alltså, de tycker det är så obekvämt. Det är inte klokt. Ja, så att det du behöver göra, det är att vara en aktiv förälder. Gå med i förskolerådet. Jag fick tjata i 3 år tills de tog det här på allvar.
Åh, herregud.
Mm. Och jag kuppade in integritet. Och sa till Matteo att lära sina kompisar. Och jag pratade med kompisarna.
Vad möter du från de andra föräldrarna då?
Engagemang.
Ja.
De blir chockade över siffrorna. Så du får komma med statistik och förklara att det är 1 av 5 barn som blir sexuellt utnyttjade i Sverige idag.
Mm.
Därför är det angeläget.
Men det du nämnde tidigare, när du läser en artikel på morgonen och så bär du med dig det hela dagen.
Mm.
Alltså, ja, så här, det är ju så mycket varje dag och varje vecka.
Ja, hela tiden.
Du har du någonting så att du kan bara säga, men idag måste jag stänga av för att bara ta mig igenom dagen?
Ja, men då läser jag nog inte nyheterna. Men problemet är att jag har folk som skickar artiklar till mig.
För att de vet att du driver den här frågan.
Ja, men det är allt ifrån... De säger, jag tror att min son blir utsatt, vad ska jag göra? Så här, ring polisen, hör du inte av dig till mig? Nej. Och när du mejlar mig och berättar att din son blir utsatt, han är bara 3 år, hans kropp är så liten. Jag får ju bilder av det här, alltså jag blir helt förstörd. Jag är ju inte en polis, utan jag är en annan utsatt. Jag bara tänk om någon kvinna som blivit våldtagen ska bli kontaktad av alla som blir våldtagna. Alltså, en trasig kan inte bära en trasig, det är därför vi har polisen.
Mm.
Så.
Gud.
Ja.
Men det, alltså det, ja.
Det är sånt jag får varje dag. Alltså jag får kanske 5-10 mejl och inbox på Instagram från folk som antingen tipsar om artiklar eller berättar.
Men vadå, en tipsare artikel i all välmening att de tänker att, att du ska lyfta det? Eller
ja.
Att du ska...
Ja. Nu var det senast någon komiker som skämtade om några pedofiler. Ja, då vill de att jag lyfter det.
Nej, det är ju som att de alla lägger liksom alla pedofiler, alltså ansvaret över att vi ska få, ja, jag vet inte vad vi ska göra med pedofilerna, bränna upp dem.
Ja,
så. Alltså bara, jag vet inte vad vi ska, men alltså att du ska ta ansvar för hela Sverige.
Nej, men det går ju inte.
Utan det är omöjligt.
Om du har läst en artikel som du tycker är uppseendeväckande, använd dina kanaler. Mm. Även om du bara har 100 följare, så gör det. Skriv någonting. Lägg det inte på mig. Alltså, jag är ju ingen anslagstala för all världens orättvisor. Så är det inte.
Plus att eftersom du själv är, som du sa, utsatt.
Mm.
Så blir det väl, kan jag tänka mig, som att någon kommer och krafsar dina sår hela
tiden. Ja, nej, det är posttraumatiskt.
Ja.
Det är, jag mår skitdåligt av det där. Så det är, ja, det är dels därför jag har ökat träningen. För det är terapi för mig.
Mm.
Ja, jag har ju gått terapi i säkert 10 år. Men jag tycker den här fysiska terapin gör enormt mycket. Jag mår så bra av det.
Mm.
Idag ska jag cykla.
Oh, ja. Men ja, jag kan lite relatera, även om det här inte, jag jämför inte, för jag tänker mig att det är 100 gånger värre. Men jag var utbränd för många år sedan.
Mm.
Och där är folk lite likadana, att de så här frågar mig om råd, fast jag inte är någon läkare. Eller så här, men nu känner jag igen det här som du skrev om, vad ska jag göra? Hur kan du hjälpa mig? Kan du tipsa mig?
Ja.
Men även om det var skitjobbigt och ett trauma som jag hade då, det är så här, det påverkar, så man kan läka på ett annat sätt, kan jag tänka mig.
Ja, men precis. Nej, men du är ju inte expert på det.
Precis.
Och det är väl det som folk har fått om bakfoten. Att, däremot så tycker jag väldigt mycket om när överlevare av sexuella övergrepp. Det är inte de som tipsar mig om artiklar.
Nej.
Det är det som är så fint. Det här är, utan det är de överlevande av sexuella övergrepp, det är de som hör av sig och säger tack, jag har konfronterat min familj. Mm. Nu har jag sagt till dem att vad min bror gjorde mot mig. Och, det är liksom, du gav mig styrka att bryta tystnaden. Sådana saker, det gör mig så jäkla glad.
Mm.
För vi kan verkligen prata med varandra och berätta. Vi går inte in på detalj om vad vi har varit utsatta för. För vi vet hur ont det gör att gå in i de där detaljerna. Så att det finns en sån ömsesidig respekt och förståelse utan några ord. Det är så häftigt.
Oh, gud, alltså det arbetet du gör med det här, det är beundransvärt.
Tack ska du ha, vad kul.
Ja, men verkligen. Ja. Och det är tragiskt att du ska behöva bära, alltså att inte fler vågar ta den kampen och föra den talan. Men
jag tycker att det är väldigt många nu.
Det är det.
Ja, och jag tror så här, jag kan ju inte rädda världen själv, men jag vill lansera ett koncept där... Alltså om du räddar världen där dina barn är och jag världen där mina barn är, tillsammans blir det hela världen. Så att det är det, om man inser sitt stora värde, att man kan vara en superhjälte i sitt sammanhang, då en vardagshjälte, så kommer vi göra stordåd. Var precis så envis som Elaine är, fast i ditt sammanhang.
Bra.
Ja.
För det är också en bild jag har av dig, att du, så här, du vågar ju ta fighten och du vågar ju vara lite obekväm och lite så här, men, som du sa, du tjatade i 3 år om att få in integritet och
jag på bråkade med vår förskolechef.
Ja.
Herregud vad hon pratar flosksvenska. Det är så här, vi anser att vi lär barn integritet, säger hon. Jag bara, du anser? Ja, men det är jättefint. Hur kom du fram till den slutsatsen? Nej, men det är min upplevelse, säger hon.
Jaha.
Jag förstår att det är din upplevelse. Men vad baserar du den upplevelsen på, så att jag förstår hur du har fått den upplevelsen?
Ja.
Nej, men jag känner inte att jag är tvungen att dela med mig av det. Alltså, du vet, jag har blivit tokig. Så då fick jag ju spelet och bara, jag förstår inte vad den här kvinnan säger. Jag förstår inte. Kan någon berätta hur och om barnen lär sig integritet? Så jag slutade prata med förskolchefen och tittade på de andra. Och det var ju svårt för lärarna, för de hade ju sån... Ja, de har ju beroendeställning till sin chef. Mm. Men det är ju någonting som förskolechefer måste tänka på. Prata svenska.
Mm.
Inte så här byråkratiska. Berätta bara hur det ser ut en dag och vad ni lär dem. När berättade du för barnen vad som är privata delar?
Mm.
Och då är det många som tycker, men varför ska man lägga det på förskolan? Det behöver man inte. Men alla barn har inte som mina barn har det. Det finns barn på förskolan som blir sexuellt utnyttjade.
Mm.
Och därför är det viktigt att förskolan någon gång säger det som barnen aldrig kommer få höra hemma.
Mm.
Just de ungefär 6 barnen i varje klass. De behöver lära sig det här i skolan.
Ja, 6 barn i varje klass.
Ja, på 30 barn så är det 6 barn.
Mm.
Och man vet inte när det sker. Alltså det är många av de barn som blir utsatta när de är under 10 år. Så är det oftast, eller då är det 90% av en nära anhörig. Som i mitt fall var det min pappa.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Så hur gör du för att orka fortsätta prata om det? Det är väl det du får mest... Alltså det är väl oundvikligt att folk inte pratar med dig om det här nu?
Ja, hur jag gör för att fortsätta?
Ja, alltså att du inte ska gå sönder varje gång.
Nej, men jag tänker på att min ångest och min... Det kan liksom inte jämföras med ett spädbarns ångest som blir våldtaget. Alltså... Jag sätter det alltid i relation till alla de barn som blir utsatta och som inte har en talan. Jag önskar att det fanns en vuxen när jag var 2 till 10 år som förde den här kampen på liksom 80-talet och var på alla förskolor. Jag tror det hade gjort jättestor skillnad för mig. Man pratade inte så på 80-talet på samma sätt.
Nej.
Så jag tänker att... Ja, jag jämför min smärta med barnen som blev utsatta. Och då blir min smärta så himla liten.
Mm. Ja, jag blir väldigt berörd. Det är så starkt
av
dig.
Ja, men tack.
Ja, men det är verkligen det.
Tack.
Okej, jag tänkte att vi skulle byta ämne lite.
Ja.
För jag tänker att du alltid får prata om det här.
Nej, men det är ingen fara.
Det är så viktigt. Men vi går en liten annan väg också. Ja. Så att du får prata om någonting.
Ja, det är helt lugnt. Ja.
När för några år sedan så var ju du väldigt aktiv med träningen också.
Just det.
Men jag läste ganska nyligen, tror jag att det var nu under hösten, att du har fått en annan syn på hur du pratade om träning och hälsa för några år sedan. Att du kände lite grann att du så här...
Ja, men jag gillade inte hur jag höll på. Jag såg någon bild då jag sa... Ja, men jag var gravid med Evelyn och så växte magen. Men så sa jag, det gör ingenting för min bicep växer också. Mm. Man är så här, men vad fan? Vad är det för fel på dig? Du har ett barn i magen. Det blir jättebra om den där bulan växer. Mm. Det är barnet som växer. Varför jämför det med din jävla bicep? Alltså jag vill ju ge mig en lavett. Men... Och det är bra att man kan se på sig själv och tycka, vad är det för fel på dig? För det betyder ju att man utvecklas.
Ja.
Jag önskar att det fanns andra människor, det finns det säkert. Alltså, om ni är där ute som lyssnar, som kan titta tillbaka på saker du har sagt och gjort och tänker, shit, jag, alltså skämskudde.
Mm.
Var glad, för det betyder ju att du utvecklas och lär dig nytt. Och jag märkte också hur jag stod liksom lite i sidan, i någon så här spegelknep, så att midjan ska se mindre ut. Och så ser jag att jag har den posen nästan överallt på mina träningsfoton.
Ah.
Och ibland så här visar jag magen och lite valkar. Och då är jag så här, åh vad jag är härlig, jag accepterar mig som jag är. Ja visst, idag är det det. Men imorgon håller ju magen och står snett och spänner biceps. Alltså, du vet, så att det är sånt jävla hyckleri. Ursäkta att jag svär så mycket.
Det är lugnt, kör på. Men hur kom du till den här insikten då? Så bara satt och bläddrade och bara, men gud vad håller jag på med? Vem är
Nej, men det var Mia Skäringer. Det var, jag såg första avsnittet av hennes Kropphets, tror jag det var. Och jag älskar Mia, jag tycker hon är helt underbar. Jag såg hur de retuschade henne och hur hon skulle göra för att se smal ut. Och så insåg jag att jag hade bidragit till den hetsen. Men jag älskar träning. Det är min hobby, det är min överlevnad. Det är också min så här, så att jag ska kunna leva till kanske 130 i alla fall. Så att jag kan lösa den här jävla problematiken med sexuellt utnyttjade barn. Det är jätteviktigt att ha en kropp som fungerar i ett sånt här samhälle, tänker jag. Så det är en helt annan motivator. Så jag tycker kropphets var jättebra. Men jag kommer inte ta bort min dokumentation av träning. Men jag kommer dokumentera den på ett annat sätt. Det handlar inte om hur jag ser ut, utan om vad jag gör och vad fantastisk kroppen är.
Mm.
Att den orkar göra allt det här åt mig.
Men tänker du att så här, för jag kan undra ibland, i och med att jag också håller på med sociala medier och man, så här, man tar massa bilder på sig själv varje dag, eller folk tar bilder på en eller man syns på olika sätt. Det blir ju lite att man alltid, man väljer den bästa bilden, som man själv anser är den bästa bilden.
Ja, men det tycker inte jag är fel.
Men liksom hur, så att, så här, hur ska man, då blir det så, ibland försöker jag säga, ja men jag försöker samla så här, de här bilderna publicerade inte, men jag publicerar dem nu för att visa någon motsats eller sådär. Men så här, kommer vi någonsin komma ifrån det här, att allting som är publicerat blir lite tillrättalagt?
Ja, nej, men det tror jag. För grejen är den att vi märker mer och mer, jag tror att det kommer ske en skillnad i undervisningen. Jag tror att vi behöver lära barn och vuxna att sluta följa dem som får dig att må dåligt. Jag ska göra det efter det här. Jag ska kolla mitt flöde och fundera på, för du vet, ibland kollar jag på någon och så blir jag så här, nej fy fan vad jag mår dåligt nu.
Ja.
Ni vet, så man mår, det här får mig att må lite dåligt. Och allt det här, alla de här lite dåligt, ska man inte följa. Jag följer en som liksom, hon lägger upp, alltså allting hon gör är som en Libresse-reklam från 90-talet. Och jag tycker det är så skrämmande fascinerande. Att jag kan inte sluta kolla, men det får mig att må lite dåligt. När man liksom svänger med håret och snärtar till med nacken och... Åh, det är underbart att dricka den här latten. Alltså man är så här, fast
håller
du är inte...
den i perfekt höjd.
Ja, men precis.
Och, så, ja.
Och det är ju inte på riktigt. Så det ska jag ska sluta följa sådana människor. Det är ju inte på riktigt.
Men det blir också så här, för jag kan ibland undra hur de som växer upp med det här förhåller sig till det. För dem är det så självklart. Så jag undrar om inte de skapar något naturligt filter. Att de bara fattar att det inte är på riktigt.
Nej, men de gör ju inte det. De mår ju dåligt av det. Jag pratar med barn som säger det. Att det är inte på riktigt. Man ska inte jämföra sig. De har lärt sig sådana här ramsor.
Ja.
Och det är, jag tror det är jätteviktigt att vi pratar med våra barn om det. Och alla de här liksom, plastikoperationerna och implantat.
Jag såg ju sponsrat arsel på Instagram här.
Jag med.
Med rabattkod.
Nej, men vi såg samma. Ja. Varför kollade jag på det? Det fick ju mig att må lite dåligt. Och jag undrar, hur mår den här personen?
Mm. Ja, men jag hur är kan övertygad. Det vara
lagligt vet att ge jag är övertygad om att hon som gjorde det här har blivit sexuellt utnyttjad som barn.
Hur då tänker du?
Nej, för att just det här med överdriven sexuell bekräftelse, det är väldigt vanligt bland oss som har blivit sexuellt utnyttjade. Att vi hamnar i prostitution, att vi medverkar i porrfilmer. Alltså vi som har blivit utsatta riskerar till högre grad att utsätta oss själva.
För att man får en... Är det liksom...
Nej, men vi har lärt oss bekräftelse genom det sättet.
Ah,
det är det som är... Alltså sexuell bekräftelse. Som till exempel, för några år sedan var det någon herre som kladdade på mitt ben. Jag visste inte vem det var. Och det var som att jag fröst... Jag visste inte hur jag skulle säga, ta bort din hand. För att jag har ju sedan jag var 2 år gammal aldrig... fått den respekten. Så jag vet inte, ingen har lärt mig att jag ska ta den heller. Jag tycker det är obehagligt, men jag har inte lärt mig från barnsben hur man säger stopp min kropp. Så att det är väldigt vanligt att vi både söker och hamnar i sådana sammanhang. Det är därför man verkligen ska fundera på de som konsumerar porrfilmer. Alltså till 98%, om inte mer, så är de medverkande sådana som Elaine. Det vill säga överlever av sexuella övergrepp. Och när man vet det, att det där är bara ett symptom av vad de har varit med om, då kanske man inte blir så kåt när man kollar på porr. Utan man tänker, det här är fel. Så Så där går mitt min hjärna hela tiden. Jag vet att Sveriges Radio intervjuade någon porrstjärna. Och då fick man ställa en fråga till henne. Jag tror att det var Petri som skulle vara lite checka.
Ja.
Och alla rasade mot Petri. Hur kan ni göra så här? Och så var det en massa frågor som folk ställde. Typ vilka ställningar gillar och så vidare. Men jag frågade henne, hur var din barndom?
Mm. Fick du svar?
Jag vet inte, jag har inte kollat den. Men nu när du säger ska jag verkligen kolla. Jag är helt övertygad.
Mm.
Statistiskt så har de blivit sexuellt utnyttjade. Det är inget barn som, du vet, växer upp och kommer på. När jag blir stor ska jag bli porrstjärna.
Nej.
Det är liksom ingen naturlig... Det är ett symptom på någonting du har varit med om.
Fy fan alltså.
Ja, verkligen.
Det är så fruktansvärt viktigt att det pratas om, för att det är, man vet ju inte. Alltså det är...
Nej, men man vet inte. Och det är så viktigt. Jag vet ju, snittåldern för när barn blir exponerade för porr är ju 8 år för pojkar. Och de är 12 år när de aktivt söker upp porr. Därför ska man innan de fyller 8 prata om att det finns filmer där barn, nej, där vuxna gör på det här sättet. Och de som är med i de här filmerna har blivit sexuellt utnyttjade som barn. Det är bra att känna till.
Mm.
Så om du blir utsatt, om du ser något sånt där, ta bort det för deras skull.
Mm.
Så att det snacket behöver man ha. Och det är också så här hemskt med kvinnor i liksom vår ålder som normaliserar porrkonsumtion. Ja, men min man, han kollar på porr. Alltså det är inte okej.
Det
får man liksom... Och det har inte med några religiösa skäl utan etiska.
Mm.
Ja.
Det blir också en helt annan referensbild till vad man går igång på. Jag hörde podden faktiskt med Cissi Wallins podd med Nina Rung.
Ja.
Som sa ju det här att, nu kan jag liksom fel citera, men på ett ungefär så sa hon att unga tonårskillar är ju porrskadade. Så att gränsen förflyttas ju hela tiden för vad de kan gå igång på. Och att det vanligaste man har i sex idag, alltså bland ungdomar, är någonting som heter gagging. Som är att man trycker ner penisen i halsen tills man kräks.
Mm.
Och det ska vara helt normalt.
Det är helt sjukt.
Alltså,
ja, och sen så är det mycket analinkontinens på tjejer. Och bara, ja. Nej, men alltså, du är ingen pensionär som inte ska kunna hålla tätt när du pruttar.
Nej.
Det är inte normalt. Ja. Alltså, så det, jag kan bara överväldigas om allting som vi behöver göra. Och då blir jag väldigt frustrerad på lärare som säger, ja, men vi pratar om saker runt det.
Mm.
Det gör mig irriterad. Men jag har ju nyårsmål varje år. Och folk har svårt att ta till sig ilska. Så jag försöker le och så säger jag någonting som ska inspirera dem istället. Det är jättesvårt, jag blir så här passivt aggressiv. Men jag säger, ja, ni går runt det, jag förstår. När tänkte du gå på det då?
lite obehagligt.
Ja, men verkligen. Ja, jag blir lite lätt obehaglig när jag är passivt aggressiv. Men det är så svårt. Då. Jag är ju den som pratar högst på föräldramöten och blossar ut statistik och...
Tack till att de har dig i sin klass.
Oh.
Måste de ju känna.
Gud, jag tror du skulle säga tack för att du var med. Jag bara,
Nej. Jag tror att de andra föräldrarna sitter på de där föräldramötena och bara, gud vad skönt att hon för den här talan, för då slipper jag.
Ja, men vissa. Andra har ju så här...
Eller blir de...
Nej, men både och. Mycket uppmuntran.
Mm.
Så finns det väl enstaka konflikter som tycker, men är det verkligen rätt forum att ta upp sådana här saker? Jag bara, men vad ska jag ta upp barnfrågor på Zoo? Eller, alltså det känns ju som att... Ja, barnforum är bra forum att prata om integritet.
Ja, men och just att det blir så här, det händer ju. Det sker ju hela tiden, varje dag. Hur kan man då blunda för det?
Ja.
Och tycka att så här, nej, men det här ska vi inte prata om. Ja, men det kan ju vara ditt barn.
Ja, men precis.
Nej, det är ju...
Ja, och det är grejen där. Jag får väl vara den här jobbiga föräldern. För jag tänker att jag står och pratar statistik och stopp min kropp och integritet. Det är kanske jobbigt att lyssna på. Men det kan inte jämföras med om du tvingas lyssna på det samtalet min mamma hade med mig när jag var 21 år. Då har jag berättat att jag blev sexuellt utnyttjad.
Mm.
Jag lovar att då vill alla höra mig tills de blöder i öronen hellre än att höra sitt eget barn berätta. Så att,
fy fan.
Var den där föräldern.
Mm. orka. Och så, som du sa, om man inte vet själv så kan man läsa på 3ska bli 0.
Ja, 3ska bli 0.nu. Där får du statistik och vad, regler och vad man ska tänka på.
Om vi går till den här professionella Elaine som jag pratade om i början. Den här fantastiska karriären som du har och jobbar för varenda dag.
Just det.
Så här, vad tycker du är liksom, vad är det som gör att det går så bra för dig?
Alltså, jag är ju väldigt nyfiken. Jag vet att 2011, eller var det 2010, så var ju bloggen på väg bort, sa folk. Men då tänkte jag att jag måste lära mig det här med hur man får folk att lyssna på nätet. Så jag intervjuade Isabella Löwengrip och det var väl många som tyckte, men gud, ska du prata med Blondinbella om bloggar? Inte det under din värdighet? Och jag tyckte folk var så sjukt snobbiga och konstiga. Under min värdighet, det borde vara över mitt intresse.
Ja.
Så det var väl där jag fick ett intresse och började öva min contentförmåga. Och det lär mig jättemycket av sociala medier. Nu bloggar jag inte längre för jag orkar inte. Det är jätteansträngande och komponera och formulera nonsens 3-4 gånger om dagen och göra det intressant.
Ja.
Och jag har, alltså mitt liv är inte så intressant. Vad skulle jag skrivit nu? Oh, jag lämnade Matteo, det gick dåligt. Jag är en dålig förälder. Och så hade jag tagit något kort på mig själv när jag ser ledsen ut. Selfie.
Det älskar folk.
Ja, men jag vet.
Det kan man relatera till.
Ja, men precis. Men sen så bara, nu har dagen vänt. Jag pratade med Peter, för jag blev så peppad. Så nu ska jag träna. Träningen gick bra. Och sen, nu spillde jag kaffe. Kolla så mänsklig jag är. Jag har det på min guldiga silkeskorta. Och jag förstår den. Jag har lärt mig mycket. Men mitt mål med bloggandet, det var att samla ett socialt kapital, det vill säga antal människor, för att kunna påverka politiskt.
Mm.
Och det har jag gjort. Så att nu räcker ju Instagram. Jätteskönt.
Mm.
Så.
Det förstår jag verkligen.
Jag tycker content är jättekul. Det är ju marknadsundersökningar direkt. Det är så intressant att se vad folk gillar och inte gillar. Och kanske vara någonting annorlunda i flödet. Som lär folk någonting som gör skillnad i deras vardag. Jag vill inte bara vara en vacker tavla i din telefon. Utan jag vill vara en förändring i ditt liv.
Mm. Mäktigt ändå.
Ja, jag hoppas det. Att det förändringen blir, det i förlängningen blir förändringen i barnens liv, i din närhet. Så att det är mitt mål.
Det är det du alltid återkommer till i allt du gör.
Ja, alltså, folk skulle inte orka, förlåt att jag skrattar, men om jag varje dag postade, ja, nu har en 2-åring blivit utnyttjad igen. Alltså det orkar man ju inte med.
Nej.
Så jag måste ju bryta upp med lite, kolla min fina bokhylla, jag älskar den. Mm. Eller vad mer, adventsljusstake eller en ful dans.
Alltså, eller en dialog med Gustav. Alltså era konversationer där hemma.
Ja, ah, just det. Mm. Ja, de också.
De är väldigt populära.
Ja, vi förstår ju faktiskt inte varandra. Men jag älskar honom.
Ja. Men så här då. I din relation till Gustav, du bjuder ju väldigt mycket inblickar.
Mm, alltså,
du? I alla fall när du bloggade så var du ju ändå ganska frikostig med att så här, ja, men det här är vår dialog, det här sa han, det här sa jag, så här har hänt.
Ja.
Så här, hur ställer han sig till allting?
För att han är chillad. Det viktiga för honom är att vi inte exponerar våra barn.
Mm.
Det är bara om det är något tidningsomslag och någon större intervju som det går bra. Men den här vardagliga serieexponeringen av barn kronologiskt från varje dag, nej, det gör vi inte.
Nej. Men och sen så, han jobbar ju liksom bakom. Med det. Jobbar han heltid med det?
Ja. Han jobbar på Snacka snyggt.
Ja.
Så han är ju chef för av våra 10 anställda.
Mm. Hur är det att jobba med sin man då?
För han är fantastisk.
Så alltså, mycket tillsammans. Det är
han är så himla smart och inspirerande. Och när jag kommer med idéer så tittar han och tänker lite, så säger han, men det där är lysande. Eller så säger han, hur tänker du nu?
Ja.
Så att nej, han är den smartaste personen jag vet. Jag tycker han är så smart och uppmuntrande. Aj gud, jag är så kär i honom. Idag. Mm. Det kan vara en annan dag. Du är inte så kär i honom.
Mm.
Men det han är toppen.
Men hur balanserar ni då det så här med era, så här, nu är vi hemma, nu är vi privata, nu är vi liksom våran dejttid eller våran relationstid, eller nu är det jobbet, nu ska vi ha mer liksom jobbskjortan på oss. Har ni så olika, hur balanserar ni allting i er relation till varandra?
Vi kan ju bli så inspirerade, nu går det väldigt bra för att snacka snyggt och då är det så här roligt att prata om nya idéer och sådär. Men ja, så det är väldigt olika hur vi, vad vi pratar om. Men vi försöker ha dejter. Ikväll skulle vi gå på DI Gazelle, men det gick inte.
Nej,
men jag tycker vi balanserar ganska bra. Jag kan ju säga till att jag sa till honom att jag inte tycker han är lika gosig och kramig längre. Och då säger han, jaha, ja, men då ändrar vi på det. Så, ska vi kolla på en serie? Jag bara, okej. Jag tänkte ha en mer dramatisk utläggning, men jag vet ju att det behövs inte. Jag vet någon gång, för flera år sedan frågade Gustav, jag sa det, jag tycker inte du ger mig särskilt många komplimanger. Och då frågade han, okej, okay, hur många behöver du på en vecka? Han är så himla pragmatisk. Och,
Gud, är han en blå person?
Jätteblå.
Ja.
Så att, nej, men han ger en komplimanger. Ja, kanske en i veckan, en varannan vecka.
Mm.
Sjukt dålig på det. Men jag får uppskattning på andra sätt.
Men hur känner du förhåller dig till era olikheter då? För du är inte en blå person.
Nej, jag är väldigt gul.
Ja.
Men jag uppskattar hans struktur.
Mm.
Hur förhåller jag mig till hans olikhet? Jag tycker att han är fruktansvärt långsam ibland. Herregud alltså. Alltså kan du inte bara... Måste du tänka? Du vet när ett barn gråter vid rummet. Och jag bara, kan du ta Pascal? Ja, då reser han sig upp, rättar till ögonbrynet lite. Och så lunkar han på. Och du vet, ibland brukar jag testa på hur många gånger kan jag tänka det här innan han når fram till Pascal. Hur många andetag hinner Pascal ta och gråta liksom?
Oh,
han är som en lufsig björn.
Han kastar sig liksom inte på instinkt.
Nej, men det är så sjukt. För vi gjorde på konferens på Snacka snyggt. Då gjorde vi det här Fort Bayard. Inte, vi åkte inte dit. Men vi gjorde något så här då man ska ta glaskuber och kolla reflexförmågan. Vem tar den glaskuben som lyser först? Och då skulle jag köra mot Gustav. Och jag var så här, alltså, det här kommer bli en enkel match. Jag tycker så synd om honom. Men det var ju sjukt. Han var ju ljusets hastighet. Alltså han bara vad kan du vara så här snabb? Men då är det som med blå personer, om de bara förstår situationen först.
Mm.
De analyserar ju så helvetes länge. Mm. Men sen när de agerar så går det jäkligt fort.
Mm.
Så han är snabbare än mig egentligen.
Ah, det är så irriterande, jag lever också med en blå person.
Ja, gör det.
Också så olika.
Ja, men de är ju inte så här, det är inte de här passionerade... Charmanta, nu har jag fått ett infall. Vi går till den här. Utan det måste vara en plan och varför. Och,
ja. Och gärna statistik och fakta. Fakta är livet, krydda, enligt mig.
Ja, och Excel-ark.
Ja.
Och du vet, han har sin bästa kompis Peter som de kollar aktier ihop.
Mm.
Så ibland kan Gustav titta i sin mobil och så ler han och så här, fnissa till lite. Jag bara så... Nu vet ju jag att det här är Peter, men man hade ju kunnat vara orolig.
Ja.
Så lite kär ut. Han bara, ja det var börsen, det var några procent nu här.
Okay. Går igång på siffror, det är också en sån konstig grej.
Ja, jag vet. Ja, jag förstår inte det.
Att fnissa åt en siffra.
Ja, och, bli lite varm i bröstet och tycka att det är mysigt.
Mm.
Kura ner sig och kolla.
Sjukt. Det är så sjukt.
Ja.
Det är ändå fascinerande att man kan leva med en person som är så olikt, alltså så långt bort ifrån en själv.
Men jag har dejtat gula personer, jag pallar inte med dem.
Nej,
alltså det är så mycket dramatik och jag hade inte kunnat leva med mig själv.
Nej.
Alltså det orkar jag inte med. Jag behöver någon som garver åt mig, bara hörru, lägg av, liksom. Kom ner på jorden.
Ja, min man brukar kalla mig för en heliumballong som han behöver dra ner på jorden och knyta fast ett staket så att jag liksom får lite så här, ja, inte svävar iväg.
Oh my God, vilken bra grej. Mina vänner dock, de är väldigt gula.
Ja.
Men i en kärleksrelation så liksom, jag har försökt några gånger, jag har ofta träffat sådana för de är så passionerade och, men sen orkar jag inte mer.
Nej.
Det blir för mycket.
Men en sista grej innan jag ska släppa iväg dig.
Ja.
Du nämnde det här med att så här, man får inte ihop livet och gör man med sina vänner och så.
Mm.
Vad känner du att du offrar eller inte kan prioritera för att leva det livet som du gör?
Jag kan inte prioritera, vi måste fika människor. Utan det måste vara en vilja. Alltså, jag kan inte säga, åh, vi har inte sett på länge, vi måste ses. Utan det blir mer så här, ja, eller måste vi det?
Mm.
Vi kanske inte prioriterar det. Så det är, och en hel del podcast som jag tackar nej till. Men här tackar jag.
Tack.
Ja, nej, men tack själv. Jag vill ha träffa dig. Det är så konstigt att vi inte har sett.
Ja,
jag känner till dig i 11 år.
Sjukt.
Ja, visst är det. Mm. Men inte sett.
Men är det så här lätt att acceptera det? Så här, ja, men nu så har jag inte tid för mina vänner. Är inte det skittufft?
Jo, det är jättesvårt. För jag var alltid den som hade fester, bjöd hem folk och såna där saker. Men jag har gått från det här sociala monstret till småbarnsmamman som har blivit en enstöring. Alltså det jag kan längta mest efter, det är att duscha länge, sitta på toa själv, sova. Jag kollade på Bodyguard heter den på Netflix. Mm. Och så kollade jag på den och skulle kolla på handlingen och spänningen. Men så slogs jag av hur skön kudden såg ut som man skulle lägga sig på. Så att det är så här, sköna kuddar, sova. Köpa täcke som är väldigt skönt. Inte dun, köp inte det. Stötta inte djurindustrin. Fick jag kuppa in det också. Mm. Det är också väldigt vanligt, kan jag säga, att veganer har haft någon sorts historia i barndomen.
Mm.
Där man varit hjälplös och inte fått hjälp. Och man därför vurmar för djur. För att man kan identifiera sig med det här med att inte kunna säga döda mig inte eller utnyttja mig inte, slå mig inte, ät inte upp mig och så vidare.
Mm.
Det är så intressant.
Verkligen.
Ja.
Finns det fler sådana?
Ja, men tydligen. Det var någon som berättade för mig att det inte är alls ovanligt.
Mm.
Mm. Apropå vegan.
Mm, ja, men precis. Är du det på heltid nu?
Ja, det är...
En helt ny livsstil. För du kör hela konceptet, alltså hela livsstilen. Inte bara själva att man äter vegansk mat.
Nej, jag har skinnskor på mig nu när vi pratar.
Okej, okay. Så nästan att, inte riktigt
dåligt. Det ligger en hund begraven under bordet här, kan man säga. Eller en ko. Men det, jag följer ett konto som gör veganskor. Så min ambition är att konvertera helt. Så.
Men då tycker jag det är intressant. För i och med att du har familj och 3 barn och så. Hur tänker ni, är din man med på samma tåg? Eller hur förhåller ni er till det?
Om jag bara lagar mat så är jag med på samma tåg. Men jag kan inte laga mat. Nej. Så jag har gått en vegankurs, ska gå en till i matlagning. Men jag har för lite koll på näringslära för att våga ge mina barn vegans. Det kan, jag kan inte experimentera så.
Nej.
Utan då vill jag ha full koll.
Någonting annat som slog mig så här, när du har så här, du jag kan tänka mig att du jobbar mycket i perioder i och med att du har egna företag och stor karriär och allting och sen att få 3 barn på det.
Ja.
Var det självklart?
Nej,
för det tar ju också väldigt mycket tid.
Ja, precis. Ja, men det gör det, men det är tid jag vill investera. Jag vill ha mer tid med mina barn. Så där. Så att jag skulle vilja få 4, men vi kommer inte skaffa det, för det känns taskigt mot de andra. Alltså de måste ha sin mammas och pappas fulla uppmärksamhet.
Mm. Men hur, alltså det där beslutet att gå från 2 barn till 3, är det svårt?
Nej, med tanke på att Evelyn fick Williams syndrom. Det är inte helt ovanligt att när man har ett barn med funktionsvariation att man skaffar det till. Och det kan låta så här konstigt, men man vill liksom omgärda henne av syskon. Man ska inte skaffa barn för att de ska vårda. Men jag tror att det spelade in.
Mm.
Sen så var inte Gustav så där att han skulle ha 3.
Han var inte det?
Nej.
Så han är inte så pepp på 4 då heller?
Nej. Men jag såg till att det hände.
Ja. Gud, alltså ja. Jag började... Alltså egentligen så... Allt vi pratar om är ju trevligt, men det som alltid återkommer till är ju det här med barnen och allt det du berättar, och det är så här, allt annat känns ju oviktigt och man blir också så här gud, det blir så mycket. Jag blir så här, jag blir helt berörd av det när jag liksom får lära mig, för det är också det jag lär mig saker
av, att sitta
och lyssna, och det blir också, man blir ju så frustrerad över att vi inte kan sånt här. Att det inte är självklarheter.
Men vi lär oss.
Jo.
Ja, och det är det som är så himla bra. Att vi är en generation som lär oss och kommer lära våra barn.
Ja.
Vi kommer inte vara de här som bara, usch, sånt här pratar man inte om.
Nej.
Utan nej, vi kommer prata om det och vi kommer göra skillnad.
Mm.
Tack vare personer som du själv, Cissi Wallin, Katarina Wenstam, Nina Rung. vi vågar höja rösterna. Mm. Så att, det kommer bli bra.
Har du någonting mer som du kan lära oss kring det här som avslutning?
Att det finns inget bäst före datum för när du kan lära ditt barn integritet. Även om barnet inte kan prata så kan du prata. Mm. Så att då är det viktigt att barnet hör integritet. Så när någon bara lyfter ditt barn utan att fråga och krama barnet trots att barnet inte vill, så kan du vara barnets rätt och säga nej, hon vill inte kramas.
Mm.
Så att innan de pratar om integritet så kan du vara rösten. Så det är viktigt att man är rösten för barnet innan man ger barnet en röst.
Just det.
Så det är viktigt. Börja nu.
Och inte hålla på med det klassiska. Oh, men gå och sätt dig i knät.
Nej, dela inte ut kramar pussa. Och håll på.
Ja. Ge farfar en puss.
Nej.
Gör det där.
Nej, tänk om ditt barn skulle göra det till dig och säga ge den där en puss. Då hade du bara nej.
Mm.
Så den där dubbelmoralen kan man skippa.
Fan vad man trampar på barn alltså. Ja. Bara genom att bestämma åt dem hela tiden.
Ja, verkligen.
Mm. Tack snälla för att du ville komma
tack
hit.
Tack för att jag fick vara med.
Och tack för att vi ändå hela tiden återkom till barnen. Ja. Och att du lärde oss.
De är viktiga.
De är viktigast av allt. Tack snälla.
Tack.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.